Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Förlåt, det är så nonchalant när man hör men inte lyssnar.
Och sen bara inte, berätta mer om din trädgård. Det är lugnt.
Egentligen är jag jätteintresserad av trädgård. Skulle gärna prata om det.
Nej, det är ju nu är
jag föreställer mig att det är så super.
Ja, som, ja, nu är det frodigt. Tropisk regnsäsong. Du kan man knappt odla för att det är så varmt och så mycket regn. Mm.
Jonas berättade ju också faktiskt i boken, som trädgårdsintresserad snappade upp det, om skillnaden mellan komposten i Umeå, där det liksom fryser ner varje vinter, och sen nu i Hanoi, där det är världens fart i komposten. Ja. Han pratade ju om det på vägen till sista partiledardebatten.
Just det. Jag förstår att det är väldigt viktigt att man inte kommer för tidigt till TV-huset.
Ja, de är väldigt nöjda. De blir irriterade på när man går för sakta eller man kommer för tidigt.
Du har cirklat mycket där runt TV-huset.
Ja, men jag alltid kommer för tidigt.
Den ständiga utmaningen under åren med Jonas att han alltid är alldeles för tidig.
Allt kommer att bli bra. När hörde du någon offentligt påstå en sån sak senast? Det är vår tids kanske järvaste titel som den har fått. Tidigare vänsterledaren Jonas Sjöstedts memoarer. De här har han skrivit tillsammans med sin mångåriga kollega Jessica Nord. Och båda två är mina gäster här idag. Så välkommen till avsnitt 3 av Samtal om böcker. Vi har nya avsnitt varje lördag eller redan på fredagen, om du ser till att skaffa den här gratisappen Podplay. Välkomna till Samtal om böcker, Jonas Sjöstedt och Jessica Nord. Du, Jonas, är ju på sommarbesök här i Sverige, för du bor ju annars i Vietnam numera.
Ja, och jag ska åka hem till Hanoi här om några veckor. Jag vill ju väldigt gärna vara med när boken kommer ut.
Såklart.
Och se vilka reaktioner det blir och prata med de som vill prata med oss.
Mm. Och Hanoi bor du i, eftersom din fru Ann Måwe är Sveriges ambassadör.
Så där. Är jag medföljande och vi har 2 barn tillsammans, så vi bor där. Och Hanoi är en väldigt, det är en fin stad, spännande stad. Det är mycket träd, det är mycket sjöar, det är mycket små gränder där man säljer gatumat.
Och du har akklimatiserat dig då, låter det som?
Ja, Vietnam är också intressant för att de har ju en rik egen litterär tradition. Det är ju mycket poesi, har väldigt hög status i Vietnam till exempel. Men det är också ett land där det finns en censur. Så att en del av de främsta vietnamesiska författarna kan man inte läsa i Vietnam.
Har du smugglat in dem?
Ja, det är klart att vi har böcker där. Jag har läst både Roman utan namn och Sympatisören och andra böcker också som jag tycker säger väldigt mycket om landet. Men som man inte kan köpa i Vietnam.
Nej. Det här nya livet i Vietnam, det tog ju verkligen fart då när du hade lämnat partiledarposten förra hösten 2020. Och så Jessica, du var ju Jonas presssekreterare under de 6 sista åren han var ordförande. Men du är ju i allra högsta grad kvar i hetluften, får man säga. För du är ju nu pressansvarig för efterträdaren, Nooshi Dadgostar. Ja, men, och det är väl hetare än någonsin just nu med det här dallrande politiska läget som vi har inför höstens budgetomröstningar i riksdagen, tänker jag. Ni verkar nästan göra er beredda på duell i gryningen med Vänsterpartiet. Eller det kommer bli en spännande höst. Men vi ska försöka avhålla oss från det här nuläget och istället titta i backspegeln. För det är det som man gör när man skriver memoarer. Och det är det som ni har gjort tillsammans. Jag föreställer mig att det har varit ett intensivt skickande av texter mellan Huddinge och Hanoi. Hur har det gått till överhuvudtaget att få ihop den här boken när ni har befunnit er på olika platser?
Jo, men det har ju verkligen varit speciellt att sitta i varsitt land och ändå få ihop en bok. Ofta rent praktiskt har det ju funkat så att Jonas har suttit och skrivit det som var hans dagtid. Och så när jag har vaknat på morgonen så har jag öppnat min inbox och möts av nya texter. Och så har jag läst igenom dem. Och så har jag i marginalen i dokumentet skrivit till lite funderingar. Som hur tänkte du egentligen? Hur kände du egentligen när det där hände? Och så har han snällt svarat på det. Och det har liksom blivit något väldigt ärligt och fint i det. Och det känns också som att under den här processen med boken så har jag lärt känna Jonas på ett djupare plan.
Och vad har du märkt då?
Mycket hur hans bakgrund har format honom till den han har blivit. Jag har förstått mer om varför han är sån som han är.
Och den långa berättelsen om det finns ju i boken. Här finns upptakten och de första stegen in i politiken också. Men vi ska ändå säga att den största delen av den här boken handlar ju om de 8 åren som partiordförande, alltså från 2012 till 2020. Först då med Reinfeldt och alliansregeringen som oppositionspart och sen då 2 regeringar med Löfven och Miljöpartiet som vi ju som bekant fortfarande har. Och det har också varit ganska mycket av en oppositionsroll, förstår man om man läser boken. Ett pendlande mellan att stötta och opponera.
Ja, man kan säga att mellan 2014 och 2018 då hade vi ett nära budgetsamarbete med regeringen. Men det blev också tydligt ju längre tiden gick att Stefan Löfven och socialdemokratiska ledningen, de ville helst regera med Centerpartiet och Liberalerna. Och det är klart att en del av det som vi då ville göra, fördela om för ökad jämlikhet eller ta bort den här privata vinstjakten i välfärden, det passade inte alls in i det. För att det var hans långsiktiga projekt var att gå höger ut. Och ur det här kom ju då en hel rad politiska konflikter. En del av dem har varit kända förut, en del berättar vi om för första gången i boken. Och den här vardagen med de här konflikterna, maktkamperna, förslagen, förhandlingarna, det tar ju en stor del av boken under den här tiden. Sen kommer ju då Socialdemokraternas möjlighet att gå höger ut och då slutar de det här januariavtalet. Där man märkligt och unikt nog pekar ut att man ska liksom frysa ut Vänsterpartiet från politiskt inflytande. Det går Socialdemokraterna med på. Och sen handlar det mycket om hur vi sätter det ur spel. Genom en del okonventionella metoder. Där vi ibland gör upp med moderater och kristdemokrater och annat också. Och det är det som leder fram till den politiska kris som var i somras. Då januariavtalet faller. Vi har den här konflikten vi stoppar marknadshyrorna. Och på ett sätt så tecknar det också en bild av både vårt arbete för att få makt och inflytande som man vill i politiken, bygga ett mycket starkare parti, men också att vi får ta många konflikter om det. Och det påverkar ju stämningen i Vänsterpartiet och relation till andra. Så vi har väl försökt att skildra det här inifrån. Vad är det som händer? Vad säger man? Hur går det till, de här sakerna?
Och där har det också varit en väldigt praktisk resa som jag ser det, kring relationen med Socialdemokraterna. Hur Jonas i början av den här perioden ofta bokade möten med Stefan Löfven för att stämma av kanske någon politisk fråga. Eller faktiskt för att bara diskutera det politiska läget som det var just då. För Jonas tänkte att det är bra att ha en relation till den som man faktiskt ska göra politik med framöver. Det fanns ändå en pågående kontakt där till, som vi beskriver, de senaste veckorna som partiledarna. Där var ju ni inne i öppna gräl, du och Stefan.
De sista veckorna. Ja, vi kan återkomma till det. För jag tänkte ändå börja där jag föreställer mig att ni måste ha börjat. Och som alla människor som ger sig på att skriva memoarer måste börja. Nämligen att man ställer sig frågan, hur ärlig kan jag vara? Och när kan jag berätta vad? Och hur gick era tankar när ni startade det här projektet? Det är ju nyss avsvalnad historia som vi har att göra med. Och som ni sa, där du slutade, där är vi ju fortfarande i svallvågorna med sommarens regeringskris.
Nej, men min ingång var att jag hade inte tänkt att skriva några memoarer. Jag var ganska skeptisk. Jag var skeptisk till om man kan göra det rättvisa. Jag var skeptisk därför att jag tycker att ibland så blir memoarer försvarstal. Eller att de blir väldigt präktiga. Jag blev vald till elevrådsordförande när jag var 12 år sedan och det bara gått uppåt. Liksom. Och så ser inte livet ut, inte i politiken heller. Så jag hade inte tänkt att skriva. Men så en morgon när jag satt i min lilla övernattningslägenhet som man har som riksdagsledamot, då kom det liksom, plingade till inboxen. Och så kom det ett mejl från Jessica. Och så stod det att jag har tagit lite anteckningar ifall du skulle vilja skriva om ditt tid som ordförande. Och så började jag läsa. Och så läste jag. Och så läste jag. Så var jag. Det var ju det som hände. Och det blev lite omtumlande. Här fanns någon som faktiskt hade gjort anteckningar om massa situationer och dialoger som jag inte kom ihåg på det tydliga. Alltså jag, när jag läste dem så minns jag ju dem. Så gick jag och verkte på det där lite. Så sa till Jessica att det är en halv bok. Och kanske ska jag skriva den andra halvan. Och där började det.
Jag är egentligen också lite chockad över att vi sitter här idag och det har blivit en bok. För att för min del så började det här som en slags dagboksanteckning där jag bara väldigt ärligt och ocensurerat skrev ner vad som hände om dagarna. De här hemliga samtalen, mötena som man hade, allt det där som man inte kunde berätta där och då när det hände. Men sen när Jonas skulle sluta så tänkte jag att någonstans kanske det är synd att folk inte ska få höra om det här. För det är ändå en viktig historia som finns där att berätta.
Men vad är det som hände på den här ganska korta tiden ändå från att du är partiordförande och vill inte berätta allt om vad som händer i kulisserna till att vi nu, inte ens ett år senare, du känner att du kan berätta om vilka deadlines du gav statsministern till exempel eller vilka hårda tag det var ibland där i kulisserna?
Ja, så min skepsis var nog i första hand, kommer det att vara en ärlig och bra bok? Om det inte blir det så vill jag inte skriva någon bok. Jag tycker egentligen att det är bra att politiken är öppen. Jag tycker det är bra att man berättar om hur det går till, hur vår demokrati fungerar och att vi skriver vår historia liksom och beskriver det öppet. Jag är inte rädd för öppenheten. Jag är inte rädd för att säga som det är. Jag tycker att politiken ska tåla sanningen. Sen kan man ibland lämna ut privata delar och sånt. Det är inte en särskilt privat bok. Det är kanske personlig ibland, men inte så privat. Så att jag kände att vi vill ge vår bild av det här. Vi har inte gjort det. Tvärtom, en del saker är ganska okända. Och då kände jag att då försöker vi. Och sen, det är alltid läsaren som avgör. Men jag tycker verkligen att jag försökte göra en ganska osminkad berättelse som också innehåller när huvudvärken sprängde och när man faktiskt misslyckades eller när man mötte motstånd eller sådär också. För det, även om vi har byggt ett mycket starkare parti, vilket var vårt projekt med mycket större inflytande, fler medlemmar, så har det ju också varit, man har fått sina törnar och det har varit nedgångar och sådär.
Men jag tror också att boken är så ärlig, handlar om att under åren så har jag skrivit ner berättelser som du har gett till mig, Jonas, som till exempel hur du träffade din fru Ann, hur kärleken där började. Du har berättat, vi har pratat om bråk och om besvikelser. Och jag tror att det kan göra att även sånt som du från början kanske inte hade tänkt skulle stå med i dina memoarer, har du känt att när det väl står där nerprintat av mig så har du låtit det stå?
Ja, men det har jag gjort. Jag tänker att det får vara där, därför att det är en del av hur det var.
En lite ovanlig sak här, det är ju att du får vara med, Jessica, träda fram i ljuset som en politisk tjänsteman. Ni lever ju inte sällan era liv lite mer i skymundan. Och hur tycker du att era blickar skiljer sig åt, skulle du säga?
Nej, men vi har ju ofta en ganska olika syn på vad som händer, kan man ju säga. Jag kom ju in mer med tjänstemannens blick för vad som händer och kanske också mer ett kommunikatörsätt och se på vad som händer. Det är ju också en konflikt som vi beskriver i boken om hur kommunikationsavdelningen vill att han ska vara hemma i Stockholm där han ska kunna vara med i Aktuellt-sändningen på kvällen om det dyker upp något viktigt. Medan Jonas själv har velat vara en partiledare för hela landet och vara ute och prata med människorna där och ta de här långa tågresorna.
Och det här envisa personlighetsdraget, om man ska kalla det så, det tar ju sig också uttryck i att det kommer en del kritik mot partiordföranden. Och det är ju det som du kanske skriver mest om när det dyker upp sådana situationer genom åren. Och bland annat skriver du någonstans att Jonas tvekar aldrig att ha synpunkter på någon del av organisationen, ibland till de anställdas förtret. Och då tänkte jag, hur var han som chef, Jessica?
Vi kanske ska säga till lyssnarna här att Jonas just höll för öronen. Det verkar som att han inte vågar höra det här. Jonas är en person som vill otroligt mycket. Och jag tänker någonstans att det är det man egentligen vill ha av en politiker. Man vill ha en person som är driven och vill agera snabbt på allt. Sen såklart att det gör att han är sån som gärna ringer och stämmer av och vill veta. Men jag tycker i grunden att det är någonting bra hos en politiker.
Vad har era konflikter legat?
Vet du, vi har faktiskt inte haft någon konflikt under de här åren, tycker jag i alla fall.
Så vi kan ju tycka lite olika ibland. Mm. Men sen har ju våra roller ändrats väldigt mycket. För när jag var partiordförande, då var det ju slutändan jag som bestämde.
Mm.
Alltifrån vilken tröja jag skulle ha på mig till vilken replik jag skulle ta i debatten, så att säga. Sen ändrades ju den rollen när vi skriver boken. Därför att nu är vi två jämlika författare. Och det är inte jag som har sista ordet. Och det har vi inte haft det, utan vi har nog haft det ganska lika. Eller möjligen du har haft lite mer sista ordet, tror jag,
i boken. Man kanske kan säga att vi har haft det ganska konfliktfritt när vi jobbade ihop. Jag upplever dig som en person som alltid har lyssnat väldigt mycket på råd och tagit till det av vad man har funderat på. Men sen har det blivit en väldigt stor förändring när vi skrev boken ihop. Och då har det varit väldigt långa och hårda debatter i kommentarsfälten i den här filen som vi skickade fram och tillbaka mellan Huddinge och Hanoi. Men det har ofta rört ganska konkreta saker som ska vi skriva ner eller ned.
Det är rart att ni gör redaktörens jobb.
Ja, tills nu fick vi ha redaktören som skiljedomare. För vi fick ner och ned faktiskt.
Men ska vi säga vem som har vunnit i båda de här fallen som jag drog upp?
Du vann.
Ja.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Man kan väl säga att statsminister Stefan Löfven, han framstår ju som en ganska central källa till frustration och då besvikelse under de här åren. Tycker du jag tar i om jag säger så?
Men så är det. Vi vill olika saker. Så är det ju väldigt tydligt. Samtidigt som det är så att jag tycker på inget sätt illa om Stefan Löfven. Som person är han, som han ofta framställs, jordnära, finns ingenting av stöddighet eller liksom sådär. Jag brukar säga att det vore den perfekta sommarstugegrannen av Stefan Löfven. Men vi vill inte samma sak i politiken. Och det är klart att ibland så bryter det ut i tydlig konflikt.
Det är ju många möten som skildras med Stefan Löfven, men också de andra partiledarna och andra framträdande personer i svenskt politiskt liv. Och ni skriver någonstans att politik kan avgöras av hur ledare kan tala med varann. Mm. Så hur talade till exempel du och Löfven med varann, skulle du säga?
För det mesta bra, men sen var det ju så att exempel att om de då krävde att släppte det här med vinster i välfärden, vi lägger inte fram det, det blir ingenting ändå. Då vägrade vi att göra det. Och till slut så ställde vi ett ultimatum och en klocka. Och då var det ju tydliga konflikter. De var aldrig personliga, de var liksom politiska. Samtidigt var det till exempel så att Ulla Andersson, som varit min närmaste liksom i politiken under de här åren, hade en väldigt, ska jag säga, nära och liksom bra relation med Magdalena Andersson, finansministern. De förhandlar ju statsbudgeten ihop. Jag tror att sånt där spelar roll. Det finns ju ett skede då när Socialdemokraterna försöker utestänga oss från politiken med det här januariavtalet. Ja, men då går jag och snackar med Ulf Kristersson och Ebba Busch. Och sen kör vi över regeringen. Om statsbudgeten, några frågor och sådär. Och det är klart, om vi inte kan lita på varandra när vi sätter oss i det där lilla bordet med glänsande kaffetermos och två kakor första gången vi ska prata, då blir det ingenting. Men om man kan lita på varandra.
Men är det en fråga om personkemi? Jag menar, givet att man i botten vet att man vill olika saker och var och en kämpar för sitt partis agenda. Jag tycker ni rör ganska mycket i det där gränslandet. Det är inte alltid lätt att veta, beror det på att ni faktiskt kan komma överens politiskt? Eller är det liksom personkemin, det att man, ja, det har klickat någonstans mellan två individer, oavsett politisk vilja?
Men jag tror att
Jonas, förstår ni vad jag menar?
Att det har varit lite tvärtom, att det börjar med att han har en god relation till Stefan Löfven. Och jag minns hur du i början alltid kallade honom för Stefan. Och ni kunde ta en kopp kaffe ihop och prata på ett ganska lättsamt sätt. Till att, och också att i början var det också mer när vi började märka att det gnisslade ibland och du tog debatt mot Löfven, då kunde du ibland mer känna dig obekväm i att ta de debatterna och fråga, tycker jag att jag var för hård nu? Medan det, allt eftersom boken löper på, så märker man hur den här politiken ändras från S-håll, och med det så förändras er relation.
Men person spelar roll, absolut. Om du inte litar på den du förhandlar med, Då är du mycket mer vaksam, försiktig, du blottar inte. Men man har en relation som den som jag upplever att Ulla och Magdalena hade. De skulle säga att det går inte, men det går. Vi kan kompromissa där så kan vi hitta en lösning. Då är det ett helt annat sätt att jobba ihop.
Men du litade inte på Stefan Löfven?
Så här, vi hade helt olika bilder av vad vi ville göra och då blev det konflikt.
Jag tror du säger det någon gång i boken också, när, inte minst när du introducerar, eller om det är du som får säga det kanske, Jessica, när du introducerar din efterträdare för Stefan Löfven. Du känner ändå att du vill skicka med det till Nooshi Dadgostar, att du kan inte lita på Löfven, säger du.
Nej, men så här, jag säger att ha inga illusioner. Det finns liksom en vanlig föreställning som är att om Socialdemokraterna egentligen hade kunnat, så hade de bedrivit en mycket mer vänsterriktad politik. Men min erfarenhet efter de här åren, det var att de ville inte det. De ville gå åt höger. Och det är det jag säger till Nooshi, ha inte illusionen att de egentligen vill. Du måste vara tydlig och stark och hävda din rätt och kommer inte att bjuda dig på någonting.
Nu var det bara någon dag sedan här som Stefan Löfven berättade att han tänker lämna partiordförandeposten under hösten. Så vem hoppas ni på ska efterträda honom?
Nej, dit vill jag inte gå. Jag tänker att om de satt och pratade vem som skulle bli ny ordförande i Vänsterpartiet, nu har vi en ny fantastisk ordförande, då skulle vi tycka att det var lite sådär. Så jag avstår.
Men man förstår ju att det finns i boken ledande socialdemokrater som du har trivts bättre med än andra. Och överhuvudtaget bland politikerna. Och det där att skriva om folk sådär rakt och frankt, det hör ju lite till den här genren också, tror jag många, när man läser memoarer. Man är lite ute efter det där. Mm. Att veta vad folk tycker egentligen om varann. Och hur var det då? Att skriva, till exempel förstår man ju att du och Lars Ohly, en av dina företrädare på partiordförandeposten, inte alltid drog jämnt. Det är du ganska tydlig med i boken, att det var även på ett personligt plan.
Ja, det var ju så stora politiska skillnader att vi aldrig jobbade ihop, kan man säga. Ja. Samtidigt som jag också skriver att han var också en väldigt svår situation och hanterade den. Kanske bättre än hans eftermäle ibland. Men när vi hade ju helt olika bilder av vilken sorts parti Vänsterpartiet skulle vara. Och då var det en konflikt som återkom flera gånger, både när Gudrun Schyman avgick och sen när jag blev partiordförande och så. Den var i grunden politisk. Sen finns det också fantastisk vänskap i politiken, också bland politiska motståndare. Och jag tycker att det måste få vara så. Det är på något sätt outhärdligt om man tillskriver alla andra med andra politiska åsikter också dåliga personliga egenskaper. Världen är dess bättre mycket mer komplicerad och liksom flexibel på något sätt.
Så du tror inte du har skaffat dig några nya fiender med den här boken?
Inga nya.
Nej, det är de gamla. Ja. De fast anställda fienderna som återkommer. Ja. Det är kanske ändå vår tids djärvaste titel. Ni har gett den här boken. Allt kommer att bli bra. Det länge sedan man hörde någon lova det i offentligheten. Det låter nästan som ett vallöfte på speed. Varför heter den så?
Men för oss handlar det om att vi såg att vi var inne i en fas i politiken när det fanns så många som ville föra fram ett negativt budskap. Främlingsfientliga krafter växte och ofta gjorde de poänger på att föra fram hat mot andra grupper, inte minst på sociala medier, och vann många följare på det sättet. Och vi ville ju hitta fram till någonting annat och visa att tillsammans så kan vi faktiskt förändra saker. Det finns hopp och vi har visioner.
Om jag får haka i att det är väldigt tydligt hur man använder människors rädsla och ilska. Att man eldar på den. Man ska känna att det här går inte och det går åt pipan och därför ska jag rösta på. Bara får tänka själv. Och den där liksom nästan dystopiska stämningen som blev, inte minst efter 2015 och flyktingkrisen och så. Vi vill ge ett budskap att ja, det är jätteallvarligt med klimatkrisen. Men det går att lösa. Det går bara att lösa tillsammans. Det går att se till att alla barn i Sverige har vettiga uppväxtvillkor. Så att de klarar skolan istället för att hamna på fel ställe. Men då måste vi göra en del saker. Det går att omvandla otrygga arbeten som man inte vet om man har imorgon till fasta anställningar. Som är jätteviktigt i människors liv. Allt kommer att bli bra. Och det märkliga var att jag tog en bild utanför en gatuskylt i Umeå som står i en villaträdgård på Berghem med det här. Och så delade jag liksom den. Och det var som att det slog an en känsla hos många människor som tror jag också kände det här. Vad är det för stämning i Sverige? Vad är det här liksom uppgivenheten och ilskan och undergångsstämningen. Jag vill stå för någonting annat. Så det där bara spred sig. Det där, allt kommer att bli bra. Jag såg det liksom på anslagstavlor och skärmsläckare och liksom så. Och då tänker jag att det där är ju Vänsterpartiet. Det finns hopp. Vi måste göra saker. Men det går.
Men nu ser vi den här boken på bokdiskarna samtidigt som vi vet att vi har en väldigt skakig parlamentarisk situation. Är det Vänsterpartiets ingång även inför höstens budgetförhandlingar att allt kommer att bli bra?
Jag deltar ju inte dem. Jag har inte med dagspolitiken att göra.
Men som vänsterpartist tänker jag
att det har hela tiden varit vår ingång att vi vill vara med att ha inflytande. Vi är beredda att sätta oss ner och prata och göra upp och se till att Sverige kan styras och få igenom saker som vi tror på. Det är vår själva utgångspunkt. Men vi köper inte att man struntar i oss när man behöver oss.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Jag läste i tidningen idag, senaste, följer du fortfarande opinionsmätningarna?
Det gör jag.
Miljöpartiet har vunnit en del på den varma sommaren, var slutsatsen. Men ni låg på 11% idag, så det är ju bättre än valresultatet. Är det en del av den här positiva känslan?
Nej, men det finns ju, tycker jag, två underliggande berättelser i boken. Det ena är ju liksom den här liksom arbetet för att få inflytande. Det andra är hur vi bygger en mycket starkare vänster i en tid som inte är så mycket vänster. Men vi gör det. Och vi mäter ju det sånt som att vi kanske har 3 gånger så många medlemmar idag. Eller att många fler tycker att vi är vettiga och värda att lyssna på och sådär. Och det var ju det vi ville. Och det är ett hantverk. Man gör det genom att ta reda på vad är vårt problem? Vad gör vi åt det? Hur ska vi få tycka att människor som går på ett vänsterparti med tycker att wow, det var ju jättekul. Och så mycket folk det var. Istället för att känna att oj, det där var inte så bra. Och vi fattar ju det när vi har tillträder och vi är liksom en grupp människor. Vi ligger inte så bra till. Vi behöver rycka upp oss. Och så gör vi det. Och så beskriver vi det inifrån hur vi gör det.
Mm. Och det där när vi börjar växa och bli lite större på sociala medier kring inte minst där allt kommer bli bra budskapet. Det var en så märklig tid. För jag minns hur vi var en sån total uppförsbacke medialt. Vi var ofta det partiet som syntes allra minst i media. Men samtidigt i medieskuggan så hade vi de här stora mötena som lockade hundratals. Men det skrev man inte om i riksmedia.
Och vi tittar ju mycket på vad vänstern har gjort i andra länder. Vi pratar om Bernie Sanders och Momentum i Storbritannien, Spanien, Frankrike, Grekland. Och vi såg att det finns ju en kod, det finns ju någonting som vi kan ta med hem till Sverige. Och vi kan göra oss inte helt oberoende av media, men ganska så. Vi kan nå våra väljare själva. Vi kan samla tusentals människor. Och vi kan prata med dem över de sociala medierna och nå dem. Och då är vi inte lika beroende längre av det här vanliga. Vi bygger upp en egen styrka, liksom en egen rörelse med människor. Man känner tillhörighet och man tycker det är kul och ett kulturprogram och allt sånt där. Och det där är ju ett annat sätt att tänka politik än bara där riksdagen och presskonferenserna och mötena.
Och det här arbetet är ju, och de tankarna bakom det strategiarbetet som det ju också är, det får man ju följa på sin vardagliga nivå i boken. Och jag tänker att på så sätt så kan det ju fungera som en inspirationskälla för de som vill jobba politiskt, inte bara intresserade av vad du sa till Stefan Löfven egentligen, det kan man få veta nu, men man kan också då ta till sig det här. Och då tänker jag, läser ni själva politiska biografier och memoarer för att hämta inspiration? Har ni haft några sådana förebilder i det här arbetet?
Ja, men absolut. Jag tycker det finns många fina politiska memoarer där ute. Jag tycker i och för sig att någon av de bästa som skrivits, det är faktiskt en biografi av Björn Häger som heter Uppdrag Bildt. Det är en ungefär 500 sidor tjock tegelsten där han reser runt i Bildts fotspår och försöker få till en intervju med honom. Och under hela boken så lyckas han aldrig. Men han, det han lyckas med däremot beskriva Bildt och hur han beter sig gentemot media och gentemot sina medmänniskor.
Har du någon politisk memoar som du skulle vilja tipsa om som har varit betydelsefull för dig?
Ja, jag har ju läst en del. Jag läste Anna Kinbergs Batra till exempel. Den tycker jag präglas av tillbakahållen vrede. Ja, det tycker jag är ganska intressant att hon inte fick chansen. Sen tycker jag att hon kanske inte, hon är ganska försiktig när hon skildrar det.
Den är också skriven ganska tätt in på händelserna.
Men det där lyser igenom så tydligt så att den blir intressant. Sen läste jag också en bok som inte är en strikt memoar men som Ali Esbati som sitter i riksdagen skrev om Utöja. Och det är en blandning mellan hans upplevelse av terrordådet och en politisk analys av det samhälle som gör sånt möjligt. Den berörde mig djupt, det gjorde den. Mm.
Den är ju jättefin. Men jag tänkte på när jag läste den att jag tycker den... Jag är lite svårt att inte jämföra den med vår bok, för jag tycker båda å ena sidan berättar ett levnadsöde men också kopplar det till samhällsutvecklingen som pågår under tiden.
Mm. Har du fått syn på någonting kring dig själv när du har gått igenom de här åren och ändå skrivit om ditt arbete så här ingående?
Absolut, jag kan ju se att jag har förändrats. Och kanske också vågat vara mig själv mer i politiken. Även i de här ganska stressiga situationer som är partiledardebatter och pressträffar, att jag på något sätt hittade ett lugn med åren. Det var ungefär som jag var. Och det var väldigt skönt att upptäcka att det går bra. Det kanske det går bättre. Folk tycker att det är helt okej. Jag kan vara som jag är. Jag behöver inte liksom styla till mig eller göra om mig eller sådär så mycket. Utan jag får låta det. Jag får visa vilken personlighet jag har. Och sen det tangerar lite grann det som är tidigare. Jag vet ju att jag tidigare har haft för stort kontrollbehov. Så det har jag medvetet jobbat med att minska steg för steg. Att inte fråga så mycket vad alla gör. Utan lita på att man ger människor förtroende. Det blir bra. Det blir inte alltid som man tror. Men det blir nästan alltid bra. Mm.
Finns det någonting du ångrar?
Ja, det gör det. Dels så tycker jag att man kan göra allting bättre. Men det finns ju också en del saker som är smärtsamma. Under min tid som ordförande så var det en partimedlem som var på uppdrag av vår internationella stiftelse som blev skjuten. Han blev dödad. Jag skulle ge mycket för att kunna vrida tillbaka den klockan.
Det var ju i och för sig svårt för dig att kunna förutse det. Eller tänker du att du borde ha kunnat?
Nej, det kunde jag kanske inte. Jag visste inte om det. Liksom så. Men det är klart att det finns en del saker som ligger kvar i. Och sen det gör det bara. Mm.
Jag tänkte avrunda med en liten fråga som jag tände på. För jag såg att ni hos Selma Story ska svara på frågan hur man förverkligar sina drömmar. Och att det här kommer man kunna se på Selma Stories Instagram. Vad underbart att ni kan kunna ge tips om det. Och du Jessica, har du varit i närheten av att förverkliga dina drömmar?
Jag tycker det har varit jätteroligt att få skriva och ge ut den här boken.
Är det liksom en dröm för dig att få göra det?
Ja, men som barn så var en av mina första tankar att jag skulle bli författare. Men sen så blev jag väl sådär istället för att vara 5 år och ville bli författare så blev jag 7 år och så fick jag höra att det är svårt att livnära sig som författare. Och då tänkte jag att jag får bli journalist istället. Och det blev jag ju som ett nästa mål.
Och sen tog du dig till att faktiskt skriva en hel bok tillsammans. Har ni gjort det? Och du har skrivit flera böcker tidigare.
Ja.
Du är ju en etablerad författare, medlem i Författarförbundet till och med.
Ja, det är jag. Men det är väldigt många år sedan jag kom ut med en bok därför att tiden att skriva finns ju inte riktigt när man är partiordförande. Så jag tycker att det har varit en stor glädje att få den tiden. Jag skriver både artiklar och böcker och har nya projekt på gång. Och det är ju på ett sätt svårare än politiken. Därför att den kommer ut och sen är det helt upp till andra hur de bedömer den. Och det vet man inte hur det blir. De kanske tycker att det var det värsta piece of crap jag sett. Liksom, eller de kanske tycker att det var en fin bok. På något sätt är politiken mycket mer, där tycker man olika saker. Det är ju helt okej. Liksom. Ja. Men det här är lite mer utlämnande på ett sätt.
Har du förverkligat dina drömmar? Eller någon av dem?
Nej, men du vet, jag tycker att jag är en lycklig människa. Jag har barn och jag får göra spännande saker. Jag har fått vara med om det här att vara partiordförande. Nu får jag skriva en bok. Jag liksom... Nej, men det är ju jättebra.
Jag tänker att du har mycket tid att skriva nu. Ja, är det det som händer?
Ja, det är det. Jag skriver varje dag nästan.
Och jag tycker, vad skriver du då?
Jag skriver artiklar. Jag kommer att skriva fler böcker och essäer. Dels är det jag vill göra. sen kanske inte vore helt lätt att få jobb som svensk före detta partiledare i corona som Vietnam. Så det är bra att jag har det här också.
En roman kanske?
Vågar jag det? Det känns som det absolut svårare att jag cirklar runt det. Vi får se.
Ska du skriva någon roman, Jessica?
Ja, men jag känner att jag har fler böcker i mig. Vi får se när det blir av. Mm.
Hur som helst, allt kommer att bli bra.
Det blir det.
Det är så ni ser på det och det är så boken heter, om den politiska tid som ni har delat, framförallt tiden under ditt ordförandeskap som partiledare för Vänsterpartiet. Men boken har ni skrivit ihop. Tusen tack Jonas Sjöstedt och Jessica Nord för att ni kom hit.
Tack för att vi fick komma.
Tack.
Nästa vecka lär det bli spännande här i Samtal om böcker. För då gästar Stefan Krakowski, författare men också psykiatriker som gått till botten med fenomenet incels. Så heter också boken han skrivit, om ofrivillig ensamhet och en mans roll i kris. Vad Stefan fick syn på i sina djupintervjuer med dessa män som tycks känna sig missförstådda av allt och alla, det ska han få berätta nästa gång vi hörs här i Samtal om böcker. Avsnittet finns ute på fredag om du lyssnar via gratistjänsten Podplay, annars lördag på alla andra ställen. Följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Selma Stories och jag heter Lisa Pallot. Hej då!
Du har lyssnat på Samtal om böcker, en podd från Selma Stories.
Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.